Du lyssnar på podden Mental Kravmaga. Jag heter Christian Ingemansson. Varmt välkomna. Det är roligt att så många har hört av sig efter första avsnitten. Stort tack för all värdefull feedback och sprid gärna den här podden på sociala medier. Idag har jag en gäst som är uppvuxen i Florida. Han har varit i Navy Seals, jobbat som jetski guide, hippie, world traveler, professionell dykare, bartender, vd för flera olika företag. Det tog honom 2 år att gå från dörrvakt till amerikansk diplomat. Han har varit med i Robinson, han har varit med i Ensam, i Vildmarken och mycket, mycket mer. Varmt välkommen, Rick LaRoche.
Jag tackar för de fina orden.
Det var verkligen en mix av grejer du upplevt.
Ja, jag har haft ett annorlunda liv kan man säga, kan man påstå. Lite allt i alla från bad guy to good guy.
Ja, men vad härligt.
Det inkluderade även en natt i fängelse i Spanien.
Oj då. Ja. Man är ju alltid lite nyfiken på SEALS. Kan du berätta lite om hur du hamnade där?
Ja, det hela började när jag var runt 10 och tittade på en film på tv, svart och vit på den tiden, som hette The Frogmen med Richard Widmark. Och det handlade om Underwater Demolition Team. Som så småningom blev SEALS. Och jag fastnade för den. Jag tyckte, oj, vad kul, spännande. Det ska jag vara. Men sen glömde jag bort det under många år. Och det var först jag kom in i militären som jag tänkte på, ja,
undrar. Vad var det när du var i det militära som återuppväckte att det här med SEALS och så då?
Ja, precis. Den låg under ytan hela tiden, men jag hade inte fokuserat på det. Och jag var så uttråkad i grundträningen i flottan. Och jag satt och åt lunch med en kompis. Och in kom ett gäng på 5-6 killar som såg inte alls ut som vanliga flottans killar, olika uniformer. De hade fallskärmshoppningskängor och korta byxor och hoodies och såg allmänt badass ut. Men det klickade inte. Jag frågade min kompis, vad är det för gäng? Och han sa, du vill inte ha med dem att göra. Varför det, sa jag. Han sa, de är här för att rekrytera folk till Underwater Demolition Team. Va, sa jag. Du menar The Frogmen? Ja, det är de, sa han. SEALS numera. Oh, herregud, sa jag. Hur kan man, vadå, rekrytera? Hur blir man, vad gör man? Och han sa, jag vet inte, du får fråga. Så jag frågade en chief petty officer. Och han också sa, nej, det vill du inte ha med att göra. De är tokiga typer. Men jag anmälde mig för det fysiska testet som de skulle hålla där. Och det var inte så krävande egentligen. Och det är det som förvånar mycket folk. Vilken person som helst som är i någorlunda bra form kan klara av det. Förutsatt att man är en bra simmare. Men just det här med pull-ups och armhävningar och att springa och sit-ups och sånt. Det var inte omänskligt på något sätt. Så jag klarade det provet och frågade vad händer näst. Ja, du kommer att få order till BUDS, Basic Underwater Demolition SEAL Team Training. Aha, sa jag, spännande. Och när grundträningen var över så fick jag min order och där stod det att jag skulle till Gunner's Mate Guided Missiles School. Vilket lärde sig hur man sköter missiler på fartyg. Jag säger, nej, det här är fel. Det är något fel här. Nej, sa han. Flottan gör inget fel. Nix, du ska dit. Och ja, det är klart, man kan inte säga nej. Utan så ja, jag började på skolan och sen någon månad senare kom ytterligare ett gäng för att rekrytera, inte samma killar. Så jag anmälde mig, klarade av provet igen och förklarade vad som hade hänt. Och de sa att jag måste ha varit en admin mix någonstans. Så ja, du kommer säkert att få dina order nu när du är klar med skolan. Klar med skolan? Nej. Order till USS Lawrence, Guided Missile Destroyer. Ah, sa jag. Universum vill inte att jag ska börja träna. Men sen fick jag reda på att just det fartyget hörde hemma. Inte långt ifrån där träningen var. Så när jag kom till skeppet då frågade jag officerare som stod där för att ta emot folk. När kan jag få permis? För att jag har lite business som jag måste sköta på Little Creek Amphibious Bank. Ja, sa han, du kan få permis om 6 månader. 6 månader, sa jag, vadå? Ja, vi sätter igång imorgon klockan 06.00 för en 6 månaders kryssning till Medelhavet. Och ännu en gång så tänkte jag, det stämmer inte. Livet, universum, allt går mot mig. Och sen var det en regnig kall söndag morgon utanför Istanbul. Och jag hade varit ut lördagskvällen och festat. Jag hade inga pengar kvar. Jag var bakis och åt en brunch. Och ner kom en radioman och sa, ja, är inte du glad idag? Och jag sa, nej, varför skulle jag vara glad? Och han hade jobbat nattpasset och fått mina order. Han sa, du ska till någonstans som heter Bud. Jag har ingen aning om vad det är, men dina order kom. Alltså, när? Han sa, du åker imorgon. Och ja, och sen var det en massa krångel innan jag egentligen kom till träningen för att jag var ganska lågt ner på hierarkin militär sätt och man skulle åka militärflyg och man får inte plats om det är någon som är högre rankerad än. Mm-hmm. Och jag var näst sist från botten. Eller upp från botten så att säga. Så jag satt kvar i Neapel på NATO-basen en vecka. Och sen på amerikanska flottans bas i Rota, Spain. Och sen flög de mig till Madrid för att kursen skulle börja. Och flög mig första klass tillbaka till USA. Och det var första och enda gången jag flög första klass. Tills, ja, kanske 90-talet. Och då började jag träning.
Och då, nu ska vi se här. Hur gammal var du då?
19 var jag.
19 år gammal. Ja. Är det här som kallas för, det är BADS då?
Ja, just det, precis.
Vad var viktigt, vad lärde du dig under BADS då?
En hel del, men det första jag lärde mig ganska snabbt var att, alltså givetvis jämför man sig själv med alla de andra man ska konkurrera med, som ska vara i samma klass. Och det var typ folk som hade spelat amerikansk fotboll på universitetsnivå, och några som hade varit i olympiader och alla möjliga, och givetvis en massa Rambo-typer och sånt som gick upp klockan 4 varje morgon och tog kall duschar trots att det här var i Virginia. På den tiden hade man träning på 2 kuster. Numera har de det bara i Kalifornien, just med anledning av att klimatet är bättre där ute året runt. I Virginia på östkusten så kunde man få riktiga ordentliga vintrar och kallt väder. Men det jag lärde mig var att det spelar ingen roll hur man ser ut. Det är vad man har i hjärtat och i pannbenet som räknas. För i stort sett alla de Rambo-killarna var borta efter ett par veckor.
Jaha, så äkta mental styrka så det syns inte utanpå då kan man
Nej,
säga.
Nej, precis. Man brukar säga efteråt att det är 10% fysisk styrka och 90% mental styrka för att klara sig igenom.
För att, ja, det är superintressant att du säger det.
Mm. De killarna jag trodde skulle inte ha en chans, alltså första dagen. Många av dem klarade det sig. Och vi var drygt 250 som började och runt 35 som slutade kursen bra, eller som klarade kursen.
Ja. Mm. Sen kommer man till den här berömda, är det då det Hellsweek eller Hellweek eller vad heter det?
Hellweek. Det kommer efter, nu är det lite annorlunda, men på min tid var det den fjärde veckan om jag minns rätt. Och de första tre veckorna är en massa fysiska grejer som man gör. Man springer, man simmar, man springer på obstacle course, vad det nu heter på svenska. Ja, alla möjliga saker och ting. Och trakasseringar förstås. Men den riktiga platsen där de flesta ger upp är just Hell Week. Och den pågår ungefär 5,5 dagar. Och under den tiden, jag hade tagit fram lite statistik här som jag hade eftersom jag inte kunde komma ihåg. Ska vi se om... Ja, hur som helst. Det är mycket. Det ger dig mer än vad du någonsin vill ha. Och ännu mer. Och ännu mer. Så att man springer ungefär 350-400 kilometer under tiden, under den veckan. Inte allt på en gång förstås. Jag vet inte hur mycket, hur långt man simmar. Man har, det verkar som om det är tusentals armhävningar, sit-ups, burpees, alla möjliga. Och så banan igen. Och det pågår ungefär 20 timmar om dygnet. Sen de övriga 4 timmarna ägnar man åt mentala saker. Alltså man ska, när man är trött, man ska lösa problem. Man sitter i ett klassrum och man får inte somna. Och man måste lösa, ibland är det matte, ibland är det geografiska, alla möjliga lösningar. Och givetvis att äta. Och under de 5,5 dagarna så får man max totalt 4 timmars sömn. Och inte på en gång. Ibland får man 20-30 sekunder. Ibland några minuter. Men 4 timmar är inte mycket under den tiden. Och det finns säkert andra speciala förband som har liknande träning också. Skulle jag tro.
Och det som gjorde att du klarade det?
Tack och lov hade jag varit på ett fartyg. Och jag visste att jag ville inte tillbaka till ett fartyg. Inte en chans. Så jag hade bestämt mig att från början att nej. Enda sättet de kan få bort mig är att om jag blir skadad eller om de slänger ut mig, vilket de inte gör. Så du kan vara sist i allt, men så länge som du fortsätter och gör allt du kan så blir du inte utslängd. Och så var det.
Okej. Okay. Jag har hört någonting, börjar över till en annan sak. Det finns någonting som de kallar för attention to detail.
Mm.
Vad menar man med det?
Ja, attention to detail är att man tänker på allt. Man tänker på de inte nödvändigtvis de största grejerna, men framförallt de minsta grejerna, för att bygga upp en bra grund, för att vara säker på att man gör saker och ting rätt. Om man gör en sak, 1%, om man förbättrar en sak, eller om man förbättrar 100 saker med 1%, så har man åstadkommit en jättemycket förbättring totalt. Så man får inte glömma bort de här små bitarna. De är viktiga. Det krävs bara en liten sak som man har glömt att kolla.
Jaha, så istället för att bara satsa på revolutionerande, ett fåtal revolutionerande förändringar eller så ser man till att ha kvalitet i allt från början då och bygger upp det så.
Ja, det finns ett gammalt uttryck de använder. There's only one way to do, or there are only two ways to do things. You do it right or you do it over again. Och så att det är upprepa över, även de minsta detaljerna.
Jag skrev en bok för ett tag sedan för röntgenläkare som heter Smarta utlåtanden, smidiga arbetsmetoder. Och då gjorde jag precis det där. Jag lade 2000 timmar på hur man skulle optimera varje liten del fullt ut. Och varje liten detalj, det är ju en liten skitsak i sig som inte har någon betydelse och märks inte. Men om man tar flera hundra sådana så blir det plötsligt revolutionerande bättre.
Självklart.
Ja, men det var jätteintressant med din SIL-tid och så, men det ligger ju en bit tillbaka nu.
Ja, plus 50 år.
Ja, men du har gjort en massa andra saker. Och så här. Jag läste en bok av dig precis här som heter 40 Tools for Life. Och då var det många, alltså en kort bok kan man säga, men oerhört tankeväckande och intressant tycker jag.
Tack.
Det
var inte meningen att jag skulle släppa den för allmänheten. Jag skrev den för mina söner. Och jag hade inga, och mitt första barnbarn, nu har jag två barnbarn. Och jag hade tänkt det mer som en livslärdom för dem. Och att boken inte skulle läsas från kapitel 1 till kapitel 40 i ordning, utan att man skulle titta i innehållsförteckning och se vad passar mig idag? Vad behöver jag idag? Och läsa den. Och det är därför det är så korta kapitlar. Två sidor. Ibland bara en sida, ibland tre.
Jag tänkte på en sak som jag fastnade för där. Om du vill berätta lite mer om vad är mindset och vad har det för betydelse?
Ja, en mindset är ens sätt att se på världen och ett tankesätt. Och det finns ju två olika, som bekant, två olika slags mindset. Statiskt och dynamiskt. Och det statiskt, då tror man att jaha, det jag är född med, det är det jag har och jag kan inte bli bättre på någonting. Alltså, jag är som jag är. Däremot en dynamisk, och det är en ganska enkel beskrivning förstås. Det dynamiska mindsetet, eller growth mindset på engelska, är att man kan förbättra sig om man tror på sig själv. Man är inte fast med det som man föds med.
Kan man säga så här att om man håller sig inom komfortzonen och har en massa inbillade mentala barriärer, då är man liksom statisk. Men om man utmanar och försöker och så där, då är man mer åt utvecklings- eller dynamiska hållet, growth.
Ja, precis. Mm. Absolut.
Men om man har ett statiskt mindset, och så misslyckas man med någonting, vad händer då?
Ja, då är man får något slags bekräftelse. Man är en skit. Nu överdriver jag förstås. Men att, jaha, det var det. Vad sa jag? Vad var det jag sa? Ja, det var det jag trodde. Jag skulle inte kunna klara av det här. Jag gjorde inte det. Så att, ja, det, inte mycket att göra åt det. Så är det. Jag, ja. Däremot det är dynamiskt mindset. Det, då skulle man ta lärdom av att misslyckas. Gå igenom det, dissekera det. Vad gjorde jag rätt? Vad gjorde jag fel? Hur ska jag göra annorlunda nästa gången? Så det blir alltid den nästa gången. Man ger inte upp. Man fortsätter, fortsätter, fortsätter.
Tills man lyckas då?
Tills man lyckas eller die trying, jag vet. Men det som är intressant är att forskning idag pratar mycket om hur dina tankar kan påverka din kropp utan att du, alltså fysiskt, utan att du, det är mycket med epigenetics och en hel del nya områden som jag tycker är mycket intressant. Men jag tror att det är Deepak Chopra som sa, if you want to know what your thoughts were like in the past, look at your body today. If you want to know what your body will be like in the future, look at your thoughts today. Så alltså, man ska tänka på hur man ska inte gå runt och slå sig på huvudet. Jag är dum, jag kan inte, jag är inget bra. Till slut så kommer du att tro det. Det kommer att påverka din kropp. Och det kommer alla andra att tro det också. He's a loser.
Du hade någon sak där som du kallade för feed the dog.
Just det, feed the right dog, the courage dog. Och det var en historia vi hörde i flottan om, vet inte om det stämmer förstås, men kan vara en urban myth, men det är ett bra sätt att förklara. Och det var en indiansk hövding som tävlade med hundar. På den tiden så var hundslagsmål ganska vanligt tydligen. Nu är det strider mot lagen förstås. Men hans son frågade, jag förstår inte pappa, du tävlar med två hundar och varje gång när dina två hundar ska slåss mot varandra, du satsar jättemycket pengar. Och den hunden vinner alltid. Hur kan du veta vilken hund som ska vinna? Och han sa, det är klart. Det är jättelätt. Den hunden jag vill ska vinna, så matar jag honom jättemycket under veckan. Den andra matar jag ingenting.
Mm-hmm.
Så att man matar sig med positiva tankar och inte negativa tankar. Det här är positivt tankande.
Mm. Så mindset är inlärt och intränat kan man säga till stor del.
Ja.
Även om det kanske finns någon liten medförd komponent, så är den helt dominerande delen är vad man själv väljer och vilken hund man väljer att mata dem.
Ja, precis. För att han, hövdingen sa att varje person har en a fear dog and a courage dog. Du ska inom sig, ja, du ska aldrig mata the fear dog. Du ska bara mata the courage dog.
Mm.
Och då kan man fråga sig, which dog are you feeding?
Ja, det är, periodvis i mitt liv så har jag matat fel hund.
Oh, men det har vi alla gjort.
Ja, men på senare år så har jag blivit mycket bättre på att mata courage dog. Det var faktiskt lite spännande att ta kontakt med dig.
Jag är inte så spännande. Fråga min fru.
Men då kommer vi till nästa fråga som är då, hur ändrar man mindset? Om man är statisk i sitt mindset och man vill bli en mer dynamisk utvecklings, man vill bli courage dog.
Man behöver man behöver några viktiga verktyg. Man måste vara en optimist, man måste tro på sig själv, man måste tro att det är möjligt att ändra det. Man måste ha resilience, vad det nu heter på svenska. Jag har inte hittat ett bra ord på resilience.
Det är väl lite grann att om man får en påfrestning så kanske man faller ner en bit, men man repar sig hela tiden.
Ja, precis.
Att man liksom fjädrar tillbaka.
Men man kanske bounce eller studsa inte tillbaka till samma som man var. Det blir en ny. Det kan vara en liten, you bounce back to the new normal. För att har det varit någonting som har varit fruktansvärt. Vi säger nu hypotetiskt att ens barn har dött. Man kommer aldrig bli samma person. Man har ändrat. Men det betyder inte att man... usch, det var ett fruktansvärt exempel. Men jag ville ha någonting drastiskt för att säga att det kanske inte är så att man bouncer tillbaka, studsar tillbaka till precis samma som man var. Man studsar tillbaka med erfarenhet och mer kunskap om livet. Sen ska man också ha det vi kallar på engelska grit. Ännu ett ord som jag inte har hittat ett bra översättning för på svenska. Och det är att man ger inte upp. Man kan sätta sig på ett projekt eller ett mål. Och det spelar ingen roll hur lång tid det tar eller hur hårt det är. Man ger inte upp.
I Försvarsmakten brukar man kalla det där för AGU, aldrig ge upp. Alltså man har AGU-träning.
Okay.
Så överlevnadsövningar och sånt, de är ju till för att visa att man kan anstränga sig mycket mer än vad man tror och man klarar mycket mer än vad man tror.
Ja, hela träningen på BUDS är baserat på det egentligen. Man kan träna mycket, man klarar av mycket, mycket mer än vad man tror. Det är någonting som kallas för fire in the gut. Alltså det är någonting som brinner i dig som gör att du kan fortsätta. Även om du har en massa misslyckande.
Jag ser det till exempel hos ultralöpare. Jag känner en kille, han sprang 27 mil på Blekingeleden, helt fantastiskt. Jag var med en liten bit på den där och fick uppleva det. Men deras beslutsamhet och vilja och alltihopa är ju rent ut sagt fruktansvärd i styrka.
Ja. Jag lyssnade på en podcast från en tjej från Nya Zeeland häromdagen som heter Lisa Tamati. Och hon har varit en ultramarathonlöpare. Hon har sprungit i Himalayan och mellan öken och genom öken och allt möjligt. Och hon skulle springa hela Sydön på Nya Zeeland, vilket är en ganska lång ö. Och hon kunde inte få igång motivationen första dagen. Hon var skiträdd på det och hennes mamma sa du behöver inte springa hela Sydön. Du behöver bara springa till postlådan. Sen behöver du bara springa till nästa träd. Sen behöver du bara... Så att det är det med att dela upp det slutliga eller den övervägande mål i... Små,
var det det som
mål.
Gjorde att du klarade Hell Week, att det liksom tog någon form av minimål hela tiden och bara såg här och nu? Eller?
Ja, jag såg bara den övningen vi höll på med. Inget annat. Kan jag bara klara mig igenom det här? Så ska jag vara orolig om nästa övningen när det dyker upp.
När jag skrev den här boken och la 2000 timmar. Och sen så finns det inte så många radiologer i Sverige. Jag visste att den skulle sälja ganska få och så vidare. Och hade jag vetat mängden arbete från början där och sett alla de timmarna vet inte 17. Men jag tog ett steg i taget hela tiden och då funkade det också.
Ja, det som jag gör när jag skriver ett par timmar varje dag i stort sett. Ibland kan det bli mycket mer, ibland kan det bli mycket mindre. Men någonting ska jag skriva.
Mm. Jag tänkte på en annan sak och det är att om man stressar mycket en längre period då har jag, när jag tänkt tillbaka på mig själv och ser på kollegor och annat sånt där så blir det precis som att tillräckligt mycket stress under lång tid så får man ett väldigt negativt fokus. Det är som att reta risker och problem och elände och sen så händer det någonting bra så ser man inte det. Och då, så stress kan ju då ge ett negativt tänkande som matar den här Fear-dog.
Oh ja, definitivt. Jag tror stenhårt på, och det är säkert många som kommer inte att hålla med mig om det här. Och det kan jag acceptera. Jag ska inte stressa mig för att de inte håller med mig. Och det är att stress är stress. Den är neutral. Mm. Det är hur man reagerar på den och hur man hanterar den som gör det till antingen dåligt eller bra. Mm. Det är ungefär som anxiety, ångest. Det är för att man tror att det kommer en fara, även om den fara inte har kommit. Och så blir man upp i varv. Det är många som lider av panikattacker och sånt.
Mm. Mm. Jag tänkte på en sådan sak som mental tuffhet.
Ja.
Hur tränar man upp sin mentala tuffhet?
Ja, livet är en bra lärare, tycker jag. Men givetvis måste man vara villig att leta efter utmaningar. Som du sa, ta ett kliv utanför comfort zone. För det är bara där som man kan växa. Men jag tror att den allra första steget, det är att vilja bygga upp det. Och sen tätt in till det är att man måste känna till sig själv. Man måste ha kunskap om en styrka, färdigheter, ens svagheter, triggers, emotional triggers, alltså allt som påverkar den. Man måste känna sig själv.
Jag är inte bra på till exempel på att komma ihåg namn på människor och så som jag träffar.
Inte jag heller.
Nej, om jag skulle jobba på en avdelning med 25 patienter så blir det där faktiskt ett litet problem. Men det är noll problem för mig som röntgenläkare. Ja. Därför att det står ju, namnet står ju i datorn på varje patient som jag tar fram ju.
Ja, men det är
jag är väldigt bra på andra saker då. Och känna igen bilder och mönster. Ja, typ sånt då. Men om man skulle ha lätt för namn och svårt för att se vad det är på bilderna, så skulle det vara lite svårt som röntgenläkare.
Ja, det skulle inte funka överhuvudtaget, tror jag. Som diplomat lärde vi oss ett sätt att... För då mycket går ut på att knyta kontakter och etablera bra förhållanden med dem i världnationen. Var man är, var man nu befinner sig. Och är man på en cocktailparty, en mingle eller någonting. Och man träffar någon som man tycker är, det här är en intressant person. Och ber om visitkort. Så man pratar lite, ställer några enkla frågor och sen ursäktar man sig, jag måste på toan. Så går man in och på baksidan så skriver man ner namn, alltså han gick på universitet i USA eller Tyskland. Han har en dotter som heter bla 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 som är 10 år och bla bla bla. Och så nästa gång du ser honom, du, hur är Anna? Har han gått ut trean än nu? Eller... hur är det fruan? Har de klarat av? Har de tagit universitetsexamen? Så det är som om man har... Det är inte att man har lagt det in i minnebanken. Men man har de här stödgrejen. Ja, så jag hade tonvis med besikkorten. Varje gång jag visste att jag... Eller misstänkte att jag skulle stötta på dem på en fest eller någonting. Så tog jag med mig dem.
Det var ju bra knep. Men det måste vara en stor fördel att ha en sån... bred erfarenhet av många, många olika saker. Att kunna prata om en massa olika saker med olika människor som de är själva intresserade av.
Ja, men den allra enklaste knäppet är att de allra flesta personer vill helst prata om sig själva. Så det är bara att ge dem några inledande frågor. Så they spill the beans. De berättar om allt möjligt som man behöver inte... Man behöver inte ha så djupa kunskaper. Jag hade lärt min fru det, för hon är född i Norge. Och vi var på en amerikansk diplomatisk fest alldeles i början på min karriär. Och det var en kille som, och jag hade sagt, de sa, jag vet inte, jag kan inte, de vet så mycket, hur ska jag kunna? Och han frågade henne om skriket, om målningen. Vad hon tyckte om det. Hon sa, ja, men jag är född i Norge. Det är mer intressant att höra vad du tycker om det. Och så började jag babbla.
Ja. Nej, men visst är det så att man förmodligen när man så att man frågar om det man själv är intresserad av, bara för att man själv är utfrågad. Visst är
det så. Precis. Podcast är ett bra sätt också. Och skriva böcker. När jag skriver en blogpost eller någonting, det är alltid någonting som jag är intresserad av. Och då måste jag forska för att få fram det. Och jag antar att alla ni som har podcast, ni bara bjuder in folk som ni vill lära någonting mer om. Deras kunskaper, deras erfarenheter, deras yrke till exempel.
Ja, alltså det är ju hela livsresan. I slutet på livsresan så har man ju många insikter och sådär. Och då vill man ju i mitt fall då kunna extrahera dem och se vad som fungerar på olika områden och hitta gemensamma saker. Så det blir väldigt intressant då. Ja. Du, jag tänkte på det, du är lite äldre än vad jag är. Jag är 56 och du är lite äldre.
Jag är 74.
Hur ska jag uppnå successful aging?
Det är en bra fråga. Det är aldrig för sent förstås att börja med det. Men ännu en gång, enligt min åsikt, är det mindset. Man måste ha ett growth mindset. Man måste tro på sig själv. Och givetvis är det här med sömn och näring och motion och så vidare. Men jag lägger mindset till det, så det är fyra saker för att uppnå det. Man måste tro på sig själv. Man måste våga. Man måste leta efter utmaningar. Inte vara rädd för att acceptera utmaningar. Men det är en väldigt individuell definition. Det är hur jag ser på det. Och det beror på hur man definierar det. För andra, successful aging är att de kan fortfarande köra bil när de är 70. Att de inte blivit av med körkortet eller någonting. Eller att man kan fortfarande böja sig ner och lyfta upp barnbarnet och... Det är ett helt spektrum med successful aging. Men eftersom jag har varit fysiskt aktivt och lite av en oddball hela mitt liv, så successful aging är lite mer för mig. Mm. Alltså jag äter inga mediciner, inga statiner, har ingen blodtrycksmedicin, ingenting sånt. Mm. Jag käkar en massa supplements.
Ja, vitaminer och...
ja, precis. Mm. Och det är många som säger att det är det dyraste kiss du har. För att man kissar ut dem. Men om man tror att de funkar. Vi vet att placebo funkar. Så. Mm.
Jag känner till en paddlare, kajakpaddlare, Jim Danielsson. Mm. Han har ju paddlat runt hela Norge som en av de första, och han har paddlat många gånger runt Sverige. Senaste gången han paddlade runt hela Sveriges kust, då var han 80 år och då tältade han hela vägen. Det är rätt coolt.
Jag tror att jag har läst om honom faktiskt. Ja, för att jag har en minne av en äldre man i en kajak, och just var det att han var över 80 eller var 80. Så det måste vara samma person. Ja, men det tycker jag är jättekul. Jag har inte paddlat så mycket, men det skulle vara en utmaning att försöka, kanske inte ta hela Sverige första gången, kanske 100 meter. Men...
Nej, vi bor ju på Aspö, och så jag har några kajaker och så. Jag tycker det är ett jättehärligt sätt att ta sig fram på. Man liksom,
jag förstår det.
Upplever naturen från ett annat perspektiv, och det är... Det är inte så jobbigt för hjärtat, pumpen så. Utan det är mer muskulär tålighet som gäller.
Ja. För, är det mest överdelen?
Nej, det är faktiskt hela kroppen.
Det är det.
Så är man otränad, vilket inte du är, men om man är otränad så får man ont i benmuskler och ryggmuskler. Det är väldigt mycket core. Man vrider.
Ja, ja. Ja, jag kan tänka mig.
Så, ja. Ja, men det här var många intressanta ämnen. Är det någonting du vill ta upp själv som du får?
Ja, lite grann kanske. Om man tänker på att jag är nu 74 och så vi brukar skoja om på engelska, I'm getting close to the end of the film. man blickar tillbaka och man undrar, varför tar inte samhället reda på vi som är äldre, våra hårdvunna livserfarenheter? Varför ska vi skickas ut i bakom, ja, Gud vet var, för att käka gräs som en gammal ko eller någonting, eller en gammal häst som inte ska tävla, som vi säger, put out to pasture, när det finns så många ungdomar som, vad jag läser i alla fall, har väldigt svårt idag. Det borde vara något sätt att kunna koppla ihop det där. Och även i näringslivet. Den dagen jag fyllde 65 och pensionerade mig från amerikanska utrikesdepartementet. Upp till den fredag hade jag väsentliga frågor, e-mails hit och dit om det ena och den andra viktiga ämne. Måndagen därpå hade jag inte mitt yrkes-e-mail kvar, utan bara min hotmail. Men måndagen därpå, alla algoritmer hade skickat ut spam-reklam om allt möjligt för att förlänga ditt sexliv, och här är en bot för att man inte kan få erektion. Och jag tänkte, va? har jag gått från att folk vill ha min åsikt om vad Iran kommer att göra? Jag jobbade mycket med Iran och med Mellanöstern och terrorister framför allt. Och nu vill de bara, och så får man en massa invit från porrtjejer över natt, ja. Eller över en helg i och för sig.
Jag också funderar på den här intressanta frågan du ställde där om varför framförallt unga personer idag inte lyssnar på äldre när det gäller hur man ska hantera problem i livet. Mm. Jag funderar på om det har lite med den tekniska utvecklingen att göra, att de var snabbare med dator och datorprogram och mobil och så vidare och tyckte att gamlingar var mossiga och tröga. Okay. Men när man får en dubbel eller trippelsmäll i livet av typen att någon familjemedlem dör eller förfärlig skilsmässa eller som jag tappar kontakt med barnen och sånt där, så det är inte så lätt hur man ska hantera det om man inte har någon stöd av andra som har gjort det och lyckat.
Ja. Ja.
Så tänker jag.
Jo, men det stämmer. Helt och hållet. Jag läste någonstans, och jag vet inte vilken kultur det var, men det var någonstans i Sydostasien i alla fall. Där de hade pratat om, alltså de värderar sina gamlingar så mycket. Då sa de att när en gammal person dör, ett helt bibliotek stängs.
Mm. För jag har varit med om en hel del trassel i mitt privatliv, väldigt mycket. Och så när jag råkade ut för mina problem då, så jag tänkte inte så här att det är många som har gått igenom liknande och svårare saker och att det finns metoder som skulle kunna hjälpa mig väldigt mycket då. Mm. Så att efteråt så är jag helt övertygad om att 80% av mitt mentala lidande skulle jag kunna spara helt. Och de sakerna, nu när jag har ett väldigt bra liv, så har jag startat den här podden just för att försöka dela med mig av det.
Och, ja, men det är bra. Mm. Det är bra. Frågan är, hur når man ut till de som mest behöver det?
Jag tror man får börja i en ände och sedan som ringar på vattnet och även själv utvecklas. Och ett sätt är ju att inte bara föra fram sig själv utan att ha förmågan att attrahera väldigt duktiga livserfarenheter, människor med som har upplevt mycket. Och du är ju en sån person, precis som Stefan Dejemyr från Nationella insatsstyrkan också är en fantastisk människa när det gäller livserfarenhet och hantera svårigheter och sådär. Och sen så bygger man ihop de här människornas erfarenheter och tar ut användbara saker, så tänker jag.
Ja, om jag kunde föra ett budskap vidare till alla, och det är, oavsett åldern. Och det går tillbaka till de ämnen vi pratade om tidigare i podden här. Och det är, you are what you believe you are. So you must believe in yourself.
Ja, just det.
Oavsett vad det är för problem du går igenom. Du kan vara säker på att andra har gått igenom före dig. Andra kommer att gå igenom efter dig. Det betyder inte att dina problem är oväsentliga. Men du kan finna stöd i andra som har gjort samma sak och kommit ut andra sidan och blivit bättre.
Så jag tycker då att Kramagan har väldigt bra lösningsmetoder för högstressade svåra problem, och man tränas inte i dem i det vanliga livet, och därför om man tar dem det sättet att jobba på och flyttar över i sitt eget liv så blir det väldigt användbart då.
Det lilla jag vet om Krav Maga, jag har alltid velat träna det, men nu kan det faktiskt vara förtjänt eftersom jag har två konstgjorda knä. Jag vet inte hur mycket strik de skulle tåla. Men man kanske kunde bara fokusera på övre delen, men benen är så viktigt i stort sett, även om man inte sparkar med dem, det är rötterna till marken och balans. Men vad, det lilla jag förstår om det är att det är enkla bastekniker som man använder, som man över om och om och om igen.
Jag skulle nog vilja börja en annan ändå och säga så här att Krav Maga utgår inte från tekniker, utan Krav Maga utgår från en fighting spirit där man lär sig att slå på väldigt kraftig aggressivitet på en gång och jobba framåt och aldrig ge upp. Alltså det är kärnan. Och så teknikerna så enkla och effektiva som möjligt och ganska få. Men om man gör dem dåligt eller inte, det spelar ingen roll. Och därför passar det väldigt bra för alla åldrar, tycker jag. Det skulle funka alldeles utmärkt för mig att testa Krav Maga. Och det är en rolig upplevelse att se att det går att lösa de här problemen. Nu har du säkert gjort andra närkampssystem och så.
Ja, det har jag.
Airbanks och sånt.
Men av någon anledning så... Alltså det som har... Om man ska vara riktigt ärlig här. Det som fascinerar mig eller tilltalar mig om Krav Maga, om jag har förstått det rätt, det är att den är inte uppbyggd på att man måste lära sig en massa olika former eller kata och så vidare och så vidare, utan det är ren rama
rakt på bak.
Ja, precis.
Ja. Men om man flyttar då Krav Maga-tänket in i att lösa problem i livet, så är det viktigt att man förstår att den här extrema aggressiviteten som finns i kramagan. Om man översätter det till livet, så är det ju inte den man har någon glädje av, utan däremot så översätts den till handlingskraft istället, att agera. Så att om man skiljer sig och barnen samtidigt omkommer i en trafikolycka, då måste man börja agera mot näraliggande mål så fort som möjligt och distrahera sig. För annars vill man ge upp, och det betyder i det här sammanhanget att man tar livet av sig, och det är ingen bra lösning.
Nej, inte alls. Inte för någon. Nej, jag håller med dig. Det var en film för inte så länge sedan med Tom Hanks om att en berömd, det var en sann historia, jag kommer inte ihåg vad det heter, men om att byta tillbaka en rysk spion under kalla kriget mot en amerikansk spion, och de skulle göra det på en bro i Berlin. Men hela tiden pratade han med den ryska spionen, han tillhörde CIA, och han sa, är inte du rädd för att, och orolig för att komma tillbaka till Sovjet? Och han sa lugnt, skulle det hjälpa? Och det sa han flera gånger under filmen. Jag tänkte, nej men det är rätt. Skulle det hjälpa? Mm. Alltså de sakerna låg utanför hans kontroll. Så att...
Du, det var jätteintressant det här och prata med dig. Så där. Jag tänkte en sista fråga. Du har skrivit en bok ytterligare, om jag förstår rätt. Mer än
ja,
bok,
det har jag.
Vad är det någonting, om du berättar lite om det?
Ja, det är en bok om mer eller mindre mitt liv. Egentligen en autobiografi, men om alla de olika konstigheter, och inte alla, men många av de olika konstigheter och upplevelser som jag har haft under mitt liv. Och den heter Tales from Chasing Life. A Journey of Journeys. Och det är det som jag nu vid 74 känner mig när jag blickar tillbaka. Att ja, jag har jagat liv. Mitt liv minner jag upplevelser, erfarenheter, utmaningar hela tiden. Även när jag didn't have a pot to pee in. Alltså jag gick en gång under mitt liv från att vara vd på ett bra företag till en dörrvakt. Som tjänade mindre än jag hade någonsin tjänat sen jag var i plugget som tonåring. Men att man tog sig ur den situationen. Men det är bara en liten del. Chasing Life. Tales from Chasing Life heter den. Och den finns på Amazon och så småningom finns det på Bokus, antar jag.
Ja, jag ska ta och läsa den. Absolut, absolut. Då vill jag tackar dig så jättemycket för att du ville vara med. Om man vill ha kontakt med dig, om man vill att du ska komma och föreläsa eller något annat, hur får man det?
Ja, det är bara att antingen kan man gå till mitt blogg som heter Outside the Jar, eller till min website som heter Trident Consultancy. Eller så kan man hitta mig på Facebook. Där står jag som LaRoche Rick Jr. Och det fick jag lägga upp för att min första son har samma namn som mig. Och han var på Facebook före mig. Så så man kan hitta mig där. Man kan hitta mig på rwlaroche@hotmail.com. Hitta mig på Instagram. Jag är lite överallt. Och det var det jag mer eller mindre gjorde innan covid slog till. Det var att gå ut och prata med organisationer och företag och skolor och ibland idrottslag. Och jag föredrar fortfarande att göra det face to face eller in person. Jag är tillräckligt old school för att sitta på och göra det. Försöka fånga publiken genom en kamera, det tilltalar inte mig. Eller jag kanske inte är bra på det, jag vet inte. Aldrig försökt.
Jag är precis som dig där. Mm. Ja, men det var jättehärligt att ha med dig i avsnittet här. Fantastiskt.
Jag uppskattar att du tog kontakt med mig. Jag var väldigt förvånad. Tack så hemskt mycket. Kommer gärna tillbaka någon gång.
Ja, men det vore jättekul, absolut. Och jag vill passa på att tacka alla som lyssnat på dagens avsnitt. Hoppas det finns mycket som ni har nytta av.
Kan jag lägga en sak till?
Ja.
Jag ber om ursäkt till dina lyssnare för mina taskiga svenska kunskaper och mitt fruktansvärt brytning.
Nej, det tänker man inte på alls. Ja. Men alla lyssnare får jättegärna sprida podden i sociala medier. Och så hjälper vi fler till ett bättre liv. Och med det så tackar vi för oss för idag.